Kära lyssnare, välkomna till Hembygden i etern som sänder radioprogram som utgår från Lidingö hembygdsförening. Genom radion vill vi berätta om vår ö, vi vill förmedla kunskap om dess historia och de människor som formar och har satt sin prägel på miljön här ute. Vi sänder över Radio Lidingö på FM 97,8. Dagens program gick ut första gången 2011 och är det första programmet av två som handlar om fjäderholmarna. Dessa beskrivs som Stockholms närmaste skärgårdsöar och det ligger inom rimligt räckhåll för stressade stadsbor och turister. På öarna finns restauranger, hantverksbyar och museer. Alkoholen har också haft sin historia på öarna och har det fortfarande. Stockholms renhållningsverk har utnyttjat holmarna som avstjälpningsplats för diverse avfall och svenska marinen har också haft öarna som bas. Det finns mycket att lyfta upp ur historiens djup. Gunilla och Lars Dessen är värdar för programmet.
Nu är det alltså dags för nästa program i vår serie om öar där Lidingö har ett starkt intresse och det är flera. Nu närmast handlar det om fjäderholmarna. Alla kanske inte vet det men fjäderholmarna hör alltså till Lidingö. Det vill säga ögruppen ingår i Lidingö kommun men ägs och sköts av Stockholm, närmare bestämt Djurgårdsförvaltningen. Intressant är också att fjäderholmarna ingår i nationalstadsparken som omfattar bland annat Djurgården. Går man nu tillbaka i historien finner man en gemensam historia med Lidingö. Det var släkten Baner som kom att äga inte bara Lidingö utan också och kringliggande öar fram till 1775. Intresset för fjäderholmarna kom i första hand från fisket men också den betydelse för sjöfågeljakt som öarna kom att få. Fjäderholmarna är som namnet anger flera öar. Det är framförallt Stora Fjäderholmen, Ängsholmen, Libertas och något som heter något så spännande som Rövans holme. Och visst har ögruppen haft en intressant historia. Här fanns redan på 1740-talet en krog som var välbesökt av fiskarna från skärgården på väg in till Stockholm för att sälja sin fångst. Eller det kanske mest var på tillbakavägen efter genomförda affärer. På 1840-talet köpte Stockholms stad in fjäderholmarna för att användas för deponering från stockholmarna av latrin. En något enklare hantering än det man idag ägnar sig åt i Käppala. Marinen kom att överta fjäderholmarna 1918 i krigets slutskede bland annat för förvarning av ammunition. Det var då man sprängde de bergrum som idag används av bland annat Mackmyra för lagring av whisky. Vi återkommer till just det i nästa program om fjäderholmarna. I detta nästa program om fjäderholmarna ska vi också berätta om en annan fascinerande epok, nämligen om brännvinskriget, där brännvinskungen Elo Smith kringgick monopolet i Stockholm och bedrev på 1870-talet handel med sitt tiofaldigt renade brännvin på fjäderholmarna, som ju tillhörde Lidingö och låg utanför stadsgränsen. Men det är en annan historia, och vi beger oss ner till Nybroviken för att ta oss ut till fjäderholmarna. Vi hörde Lullaby och Birdland. Det är en gråkulen dag. Regnet hänger i luften. Men det har inte hindrat oss från att ta oss ut till Fjäderholmarna dit vi just nu är på väg. Vi har embarkerat vid Strandvägskajen och båten ger sig nu lugnt och stilla ut mot Fjäderholmarna. Det är Gunilla Dessen och jag, Lars Dessen, som tillsammans med Henrik Waldenström ska ta oss ut. Och jag ska be Henrik att berätta lite grann. Kan du berätta lite grann om dig själv?
Ja, Henrik Waldenström heter jag. Jag har ett antal olika sysselsättningar, men de kretsar kring miljö och turism. Och jag jobbar dels på Världsnaturfonden med hållbara städer. Och där ingår ju nationalstadsparken som en viktig del, men även har vi haft ett samarbete, eller samarbetar vi med Malmö som är väldigt framstående på det här området. Det handlar mycket om grönska och ekosystemtjänster. Sen jobbar jag också på Strömma Turism och Sjöfart, som det numera heter, en stor koncern som äger den här båtlinjen förresten, Fjäderholmslinjen. Och som har mycket verksamhet på Fjäderholmarna. Bland annat håller i teaterverksamheten där ute tillsammans med olika samarbetspartners. Jag håller i temakryssningar och lite specialguidningar. Och jag är också guide. Guidar mycket på båt och buss och vandring. Och den här sträckan som vi åker i nu, den är ju ganska spännande. Så att här brukar jag alltid guida. Just vägen ut till Fjäderholmarna är några av de mest innehållsrika i någon stad överhuvudtaget, skulle jag vilja påstå. Till vänster ser vi ett landmärke, ett byggnadsminne, Nordiska museet. Det skulle bli klart till konst- och industriutställningen 1897, men det blev inte det. Det blev klart 10 år senare, och det kan man nästan förstå med en sån här nästan slottsliknande byggnad. Ska påminna om den stil man har vid danska slotten. Bredvid ligger en av Sveriges mest besökta museer, Vasamuseet. Och alla vet ju vilket skepp som ligger där. Men man får inte missa de här museibåtarna också som ligger framför. Till exempel det här fyrskeppet, Fingrundet och Sveriges första moderna havsisbrytare, Sankt Erik. Vi åker alltså i den kungliga nationalstadsparken, som jag lanserade som ekoparken 1990, men som sen blev nationalstadspark och idag kallas Kungliga nationalstadsparken. Den blev invigd 1995.
Vad innebär det att den är nationalstadspark?
Att den är nationalstadspark innebär att den står på 3 ben, natur, kultur, rekreation, som ska värnas, vårdas och visas, och man får inte göra intrång i det historiska landskapets natur- och kulturvärden.
Vem är det som är huvudman?
Och man får inte skada det historiska landskapet. Och huvudman är länsstyrelsen, som ska via ett nationalstadsparksråd samverka med olika förvaltare som Statens fastighetsverk, Kungliga Djurgårdens förvaltning, Solna stad, Stockholms stad, Akademiska hus. Så det är inte helt lätt. Men en del i parken är ju de historiska landskapen just som inte får skadas eller göras intrång i. Och ett sånt är vi redan nu. Och det är Skeppsholmen, Kastellholmen. Och vi åker nu med Skeppsholmen på vår högra sida och Kastellholmen lite längre fram. Och sen Galärvarvet på vår vänstra sida. Och här har vi mycket marina byggnader. Flera av dem skapade av Fredrik Blom. Ser bland annat hans kastell här med en flagga som har hissats på den här platsen sedan 1660-talet. Även om Bloms kastell kom till lite senare så har flaggningen skett här. Och den här flaggan visar att Sverige lever i fred med sina grannar, och det har vi gjort utom en dag när en norsk student klättrade upp på 17 maj och byggde ut flaggan mot den norska. Då var vi för ett tag ockuperade av Norge, om man ska tro på den här traditionen. Vi passerar också Oscar Anders skridskopaviljong. Kungliga familjen åkte ofta skridskor här till höger, precis i vattenrummet mellan Skepps och Kastellholmen. Och det var till för de åkande manliga ledamöternas persedlar och för kvinnliga ledamöter att de skulle kunna bese åkningen och dricka en varm toddy inomhus. Här har vi till vänster Gröna Lund, Sveriges äldsta tivoli från 1883. Jag är med i en förening som heter Förbundet för Ekoparken med 50-tal föreningar som värnar om det här området. Och vi är väl inte riktigt glada åt Gröna Lunds planer på kättingslungor och annat som ska bli dubbelt så höga som de befintliga tornen. Så nu har man byggt en lite mindre berg-dalbana, men det har varit en väldig konflikt och de har fått mycket kritik och diverse missvar för att de här attraktionerna tar över landskapet helt enkelt. Strax in till Gröna Lund så har vi Djurgårdsstaden och en del av det är det gamla kvarteret Grönland som är ett sund mellan Bäckholmen och södra Djurgården. Där skulle byggas bostäder som överallt annars, men just här så byggs det nu ett Djurgårdsvarv för att reparera båtar. Allt från allmogebåtar till krygerjakter kan vi säkert finna här under reparation. Och hela det här området är ju en maritim pärla kan man säga, med Bäckholmen då som juvelen i kronan. Jag har gjort en vandringsstig uppe på Bäckholmen här och där förklarar vi lite grann sevärdheterna på Bäckholmen. Det började ju som ett bäckskjuderi på 1600-talet. Man kokade bäck i lite tjockare form av kära. Och sen kom dockorna hit på 1850-talet. De två äldsta och den här som vi just nu passerar, det är Gustav V:s docka. Han invigde den på 20-talet. Den mest berömd för att Vasaskeppet drogs in här och syntes i direktsändning, Eurovision-sändning, de första delarna. Och det firar man nu, för det var 50 år sedan, 24 april 1961 var det.
Det är skönt när mitt Stockholm är grönt, sakta gå hem genom stan. En kyss, sen går man sakta igen, sakta en tur genom stan. Och det är natt och på avstånd och skratt, och man går hem genom stan. En doft av hö från någon ljuv skärgårdsö smyger sig tyst in till stan. Precis som din arm, så lätt och så varm, känns sommarens vind mot min kind. Och natten står still, den finns inte till, en tystnad, en skugga, en vind. Den är så kort och den glider tyst bort när trastarna vaknar i stan. Klockan är två, hela himlen är blå, sakta vi går genom stan. Sakta hit och tror en man i en båt, stannar och ser på en svan. Allt är tyst och jag tiger nyss kysst, sakta vi går genom stan. På Västerbron i den himmelska ron, en spårvagn går ensam och tom. Alla hus målar natten i ljus, hemligt går träden i blom. Här bor en miljon, säg hör de den ton som Stockholm nu spelar för dem. De far härifrån, långt bort härifrån, men Stockholm det är ju vårt hem. Vart vi än går vet jag Stockholm är vår, när vi går hem genom stan. Här går vi med en tyst melodi, ensamma i hela stan.
Ni kände säkert igen Monica Zetterlund som sjöng Sakta vi går genom stan som en hyllning till Stockholm. Nu fortsätter Henrik Waldenström att berätta om vad man kan se under färden till Fjäderholmarna.
Och nu ser vi också de gamla dockorna från 1850. Fortfarande fungerar de. Vårdar både kommersiella fartyg och segelfartyg och ångfartyg som ideella föreningar gör allt för att hålla vid liv. Så vi ska få ett levande maritimt fartygsarv här i Stockholm. Ja, jag ser att den första kryssningsbåten är inne. Stockholm är ju väldigt populär kryssningsdestination. Så mittemot Nationalstadsparken så är det ett antal kryssningsbåtar som under sommaren kommer att lägga till. Mittemot Skansen, som är ett Sverige i miniatyr, som är ju också ett väldigt speciellt museum inom Nationalstadsparken. Där Arthur Hazelius samlade in gårdsmiljöer för hela landet och hade de nordiska djuren här i det som fortfarande är Sveriges enda, är Stockholms enda zoo. Kungliga Nationalstadsparken har vi också det som var Skandinaviens högsta byggnad en gång när det byggdes. Syns fortfarande över hela stan, det är Kaknästornet från 1967. Idag är det Öresundsbron som är högst med sina 204 meter. Vi ser också två vackra villor här på vår vänstra sida, ritat av Ferdinand Boberg. Det är Oak Hill, som numera är italiensk ambassad. Och så är det ju prins Eugens Valdemarsudde. Båda de här byggdes omkring förra sekelskiftet. Valdemarsudde stod klart ungefär 1905. Och det var den lyckliga tiden för Boberg. Sen fick han ett uppdrag att rita ett Nobelinstitut för utdelandet av Nobelpris och för att hedra Alfred Nobel. Tomten är döpt till Nobelparken och så är det än idag, men det finns inget Nobelinstitut. Utan han fick kritik för sina förslag och särskilt av två konkurrerande arkitekter, Ivar Tengbom och Ragnar Östberg. Det blev inget Nobelinstitut för Boberg, men däremot så idag kan vi konstatera att utdelningen sker i Ivar Tengboms konserthus och festen i Ragnar Östbergs stadshus. Till vänster passerar vi en välbevarad holländarkvarn, Carl Fries oljekvarn. Det var linolja som man malde för att få linfrö, för att få linolja. Det var viktigt för industrierna här i Stockholms inlopp. Och på mittemot så har vi Danvikshemmet. Och man kanske ska avliva den här gamla skrönan om att olika flotter skjuter salut för att de tror att Danvikshemmet är kungliga slottet. Jag forskade lite det där. Och det är istället så att man skjuter salut från Fredrik Bloms kastell som vi just passerat. Ska man vara trevlig på sjön, då ska man svara. Och det brukar bli ungefär här. Så det är svarsalut det handlar om. Nu har vi ju lämnat Djurgårdsstaden helt bakom oss och nu breder ut sig ett grönt landskap på vår vänstra sida. Och det här har ju ägts av klostren en gång, men har med någon byten och även genom reduktion av kung Gustav Vasa så har de här markområdena dragits in till kronan. Så att det var kungligt på 1500-talet och då kunde man göra en jaktpark först vid Nordiska museet, en mindre jaktpark, men sen gjorde Karl XI en stor jaktpark runt hela södra och norra Djurgården. Och Djurgård betyder hjorthäng, ett häng där man inhägnar hjortar alltså. Och Kungliga Djurgårdens förvaltning skapades då också i slutet på 1600-talet. Sen när vi fick en ny kung från Frankrike, Jean-Baptiste Bernadotte, Karl den 14 Johan, då tog staketet ner och man samlade de sista hjortarna i en stadsdel som ligger mitt emot Lidingö över Lidingöbron, nämligen Hjorthagen. Där samlades de sista hjortarna. När Hjorthagen växte med gasverk, elektricitetsverk och den här bruksmiljön, då flyttades hjortarna till Gripsholms kungsgård. Här ser man tydligt när man åker ut att man har den kungliga Djurgården med prominenta villor på vänstra sidan och på vår högra sida så är ett industrilandskap. Men kanske inte så länge till, för mycket av de här kvarnarna som vi har passerat, Saltsjökvarn och nu kvarnen Tre Kronor här, De kommer nu att byggas om till bostäder. Och Saltsjökvarnområdet är redan färdigt, men här ska det nu i Kvarnen Tre Kronor, Sveriges största kvarnbyggnad, ska det nu bli bostäder. Och det pågår just det bygget. Det är ett väldigt starkt tryck på Stockholm. Väldigt mycket folk flyttar in och det byggs bostäder på alla lediga tomter. Och det är klart att det är bättre att man bygger på industriområden än på grönområden. Men det naggas även i grönområdena i nationalstadsparken. Så det behövs en kraftfull opinion att värna om det, trots att det är nationalstadspark. Norra länken dras genom området nu. Det blir en ganska storskalig exploatering vid Albano. Norra Djurgårdsstaden gränsar precis till Djurgården. Och den rekreationen de människorna ska ha kommer att ske på Djurgårdsmark. Så trycket ökar hela tiden. Men man kan väl säga så här att så länge man kan bo i villaområden runt Stockholm, i Stocksund, Djursholm, Lidingö inte minst, och ha en egen villatomt, så är det också legitimt att spara större grönområden för kollektivt nyttjande. Och det är samma idé som bakom Central Park i New York eller Regent's Park i London. Stora grönområden för att kompensera den grönskad som då försvinner.
Svart mot en gyllene sky, en havsfärn framåt svevar, vilar på vingarnas par, spejar mot havsytan ner, där under stormvindens gny, andungen skyndar att fly, vingarna små mot svallvågor slå som på öde havet går. Men i en viken man hör musik just denna ton, man tar ett gupp och man får upp konversation. Min fröken, vet ni vad jag såg idag från strand? Jag såg en hasen som slog ner och tog en namn. Havsörna vingarna skrämmande den nådde vår flyende and. Trött på att dyka och ensam på sjön sökte hon simma i land. Just när hon nådde vår skyddande vik, havsörna vingarna stolta musik hördes på nytt på i havsörnens klor, den lilla anden till himlen for. Nej, är det verkligen sant? Otänk den stackars lilla i dessa rysliga klor, hackad av havsörnens nät. Kunde hon ej komma loss? Nej, hon försökte förstås. Men kära ni, såna klor sitter i man aldrig, aldrig fri. Min herre, att ni är en örn och jag en and, det riktigt känner jag, det tycker jag ibland. Och därför är jag också rädd för era klor. Ni är nog farlig, mycket farlig, säger mor. Inte för det ni är rädda, jag tror, men ni kan likna en and som vill fly undan, ja, ur era klor. Aj, vad ni trycker min hand. Gör jag, förlåt mig, för all del jag ber. Folk pratar, vet ni, så mycket om mer. Jaså, jaha, men det gör inget namn, för ni dansar så härligt vals.
Här hörde ni Evert Taube sjunga Havsundsvalsen.
Den första kampen om Djurgården började just här, när Oscar Ander delade ut tomter till Wallenberg, palatset Täckudden passerar vi nu, Kryger, Thiel, Bonnier har vi passerat. Det kunde bli en villastad här, precis som Djursholm till exempel. Men Sven Palme, Olof Palmes farfar, skrev motion om saken. Och det förde upp det här på dagordningen, och sen kom Karl Starbäcks motion 1913 som fick stor effekt på att dämpa exploateringen av Djurgården. Och man gjorde en så småningom en plan för hela Djurgårdens bebyggelse med mycket bevarande av grönytor, även om den fruktansvärda Österleden var inlagd inte långt från där vi just nu åker. Den hoppas vi ju alltid att den ska läggas i malpåse. Det blir ett fruktansvärt ingrepp både under byggtiden och när den är klar. Nu så har vi i alla fall ett unikt natur- och kulturområde som vi kan vara väldigt tacksamma för. Och nu när vi passerar Blockhusudden så får man lite kontakt med fjäderholmarna faktiskt, som vi ser. De första riktiga skärgårdsöarna syns i fjärran. Och det, den märkliga fyren som vi passerade, där testade Gustav Dalén klippljuset och solventilen, två epokgörande uppfinningar. Och solventilen fick han Nobelpriset för 1912, fast då var han blind efter en explosion med den här farliga acetylengasen. Hans fabriker låg ju på Lidingö. De har flyttat idag och heter Dalenum och är väl bostadsområde vad jag förstår. Vi har även en intressant fyr på Libertas, en av öarna i Fjäderholmarna, som jag hoppas kommer att fortsätta ha gasdrift. Det påstås att man har hållit kvar gasdriften och jag hoppas att detta ska fortsätta. Nu går vi in här till Nacka strand och det har ju Lidingöanknytning för att vi åker under Gud Fader på himmelsbågen. Den statyn gjordes av Carl Milles, i varje fall idén till statyn. Och hans avsikt var att skänka den till FN för att fira FNs födelse 1946. Men Dag Hammarskjöld ville inte ha gåvan därför att han tyckte att det var för mycket kristen symbolik. Det är Gud Far som sätter ut stjärnor på himlen här. Men 1995 sattes den upp här och då gjordes den av Milles lärjungar, Marshall Fredericks. Så nu står den här, den vackra statyn, vid restaurang J i Nacka strand. Ja, vi är nu på Lilla Värtan här och vi kommer till den östligaste utposten av Kungliga nationalstadsparken som är 27 kvadratkilometer stor, varav 19 kvadratkilometer land och 8 kvadratkilometer vattenområde. Och från sjösidan får man en ganska bra bild av strukturen på fjäderholmarna. Dels har vi ju stora fjäderholmen som alltid varit folkets tillhåll så att säga. Sen när vi kommer in här så kommer vi ha till att börja med Ängsholmen på vår vänstra sida. Det är ett vanligt namn i skärgården. Man hade ängsholmar och betesholmar. Ängsholmar slottrade man för vinterfoder och betesholmarna hade man djuren på bete. Och sen är det två öar till som vi kan urskilja förutom alla små grynnor som finns här. Och det är ju Libertas eller Rövarnsholmen, Josef Forsberg. Som var kleptoman och när han inte satt inne på Långholmen så var han här ute och bodde i en liten hydda och fiskade abborre. Lite längre bort har vi Libertas som man har lite olika teorier om namnen, men det kan mycket väl vara ett skepp för det hette Gröne Jägaren innan. Och så har vi Stora Fjäderholmen. Namnet Fjäderholmarna diskuteras ju. Den mest dominerande tolkningen är ju holmarna i fjärden. Men man håller också öppet för att det kanske kan ha med fjädrar att göra, fjäderfe. Och att det var redan tidigt ett rikt fågelliv här. Och att man hade då sjöfågeljakt och kanske tog dun från sjöfåglar för att fylla kuddar och täcken. Det är ju inte bara ejderdun man kan göra det med. Så att man kan väl hålla upp ändå för den tolkningen. Fast den dominerande tolkningen är holmarna i fjärden. Och nu passerar vi Ängsholmen, lite röda kåkar. De flesta kåkarna här har ju en historia från den militära perioden. Från första världskriget fram till 1982 när Kungliga Djurgårdens, eller 1976 kan vi säga, då militären försvann härifrån. Och 1982 tog Kungliga Djurgårdsförvaltningen över. Då kan man ju säga att den här ön Stora Fjäderholmen blev en turistö med information, kafeteria, flera restauranger. Bland annat en riktig krog, Fjäderholmarnas krog. Mycket lekplatser för barn med sjörövarskepp. En teater som spelar varje sommar här. Museum, ja, med Mackmyra whisky som man lagrar här. Och där kommer vi senare i programmet kanske att få höra lite grann hur det museet fungerar. Så nu lägger vi till vid Fjäderholmarna.
Ni lyssnar på Hembygden i Eten och Henrik Waldenström som berättar för Gunilla och Lars Dessen. Vi är framme vid bryggan till Fjäderholmarna och möts av fiskmåsarnas skri.
Det här är ju en fantastisk fågelmiljö. Och om vi nu håller oss kvar vid tolkningen att det kan ha betytt Fjäderholmarna även sedan gammalt, så har det säkert funnits ett rikt fågelliv här ute. Och det har säkert gynnats under den militära perioden. Det vill säga från första världskriget fram till 1976. Och vad det beror på, det är ju att... När militärerna hade det här området så var det avstängt för allmänheten. I varje fall från och med andra världskriget. Och i och med det så kommer ju inga civilister, som övriga människor kallas, hit och stör. Det blir väldigt ostört här ute. Det blir ju som ett fågelskyddsområde faktiskt. Och sen har man ju då på modernt vis kompletterat med det. Så två av öarna här är fågelskyddsområde, nämligen Rövansholme och Libertas. De har ett skyddsområde från 1 april till 15 juli. Den vanligaste skyddsformen för fågelskydd. Och om man nu som vi står vid informationen och skådar ut över Ängsholmen, Libertas och Rövansholme, då kan man konstatera att det finns olika samhällen här. Till vänster så har vi en röd stuga och kring den har vi en skrattmåskoloni. Där finns också några fisktärnor. Sen om vi går höger eller österut så kommer vi till en massa svarta trutar. Och det är vi särskilt stolta för. Dels därför att det är Lidingös kommunart. Och det kanske man ska förklara att 2010 hade FN utlyst det internationella året för biologisk mångfald. Då skulle alla kommuner ha en art. Och tre arter hamnade i nationalstadsparken. Stockholms art blev bredbandad ekbark bock, som bara finns i Stockholms delen av nationalstadsparken på solbelysta ekar. Solnas art blev grönlingen i Igelbäcken i nationalstadsparken. Och Lidingös art blev silltruten. Och vi ser skärgårdens största koloni av silltrut nu. Över 100 par. Och det här är riktigt spännande därför att silltruten minskar i Östersjön och har försvunnit från stora delar av ytterskärgården. Forskarna har en teori om att det kan bero på tiaminbrist. Det kopplas till brist på vitaminet brist på B-vitamin. Och kanske får de i sig mera B-vitamin om de tar en korv ur ett korvbröd på Skansen här för någon stackars unge än vad de kan hitta i ytterskärgården. Det här är ju en väldigt otäck utveckling som vi ser, och ejdrarna är ju det mest kända exemplet. Men silltruten har försvunnit där ute och mår bra här i stan och häckar till och med på taken inne i Stockholm och på andra ställen på Lidingö också. Och vi ska inte glömma att vi är Lidingö kommun nu när vi är på Fjäderholmarna. Så över 100 par silltrut tittar vi på. Vackert svarta är de och lite nasala läten och gula ben. Hoppas jag att lyssnarna slår upp i sin fågelbok. Sen kan man ju nu tydligt höra fiskmås också. Den är ju allestädes närvarande. Och på Rövansholme så kompletteras silltrutarna med lite gråtrut också. Som är något större och gråare. Medan fiskmåsen är lite mindre men också grå. Havstruten är här på vintrarna men häckar inte här. Vår största trutart. Fisktärna, skrattmås har vi nämnt. Fiskmås, gråtrut, silltrut. Sen har vi lite gäss också. Både grågås, kanadagås och vitkindad gås. Alltså tre gåsarter. Och jag vet inte om ni kan höra nu. Eller kunde höra hur det kacklade till. Och det är vitkindad gås. Och ett tag när vi räknade hade vi över 100 par här. Men man har tyckt det har varit lite besvärande både på Lidingö och Djurgårdens kortklippta gräs att ha så många. Så här har man pickat lite ägg och decimerat stammen faktiskt. Så det är lite färre vitkindad gäss. Får vi trösta alla som inte tycker om gäss. Jag är ju fågelvän och fågelskådare och älskar att höra kacklande gäss. Det här är ju en arktisk art som rymde från Skansen på 30-talet. Nej, man glömde och den fanns på Skansen i fågeldammarna här. Och så glömde man att vingklippa dem. Och de började häcka på Skansens tak och sen spred de sig ut här inne i skärgården. Så det kommer nog bli en art som kan finnas i hela skärgården så småningom. Det var de tre gässen. Så har vi en massa änder också. Gräsand naturligtvis som finns överallt, men också snatterand som är en fin profilart för Lidingö. Gråviken så är det bland över 100 snatteränder på höstarna. Så det är en väldigt fin art just för Lidingö och finns i många av Lidingös grundare vikar. Bläsand finns här ibland och har häckat vissa år. Kricka kan stanna till men häckar inte. Sothöna och ibland rörhöna häckar. Och ibland har det också häckat tofsvipa här. Som är en vadare. Medan då strandskata och drillsnäppa som är andra arter vadare, de häckar. Hålbyggarna, storskrak och knipa häckar här ute. Gärna i holk men annars i något ihåll i trä. Och ibland har även småskraken som egentligen hör till ytterskärgården häckat här också. Ja, ni hör själva. Det är ju en väldigt komplett bild av en sjöfågelmiljö inne i skärgården. Och sen har vi lite annat smått och gott nu. Det hördes en stare, det häckar skogsduva där ute som är med på den här hotlistan som är en hänsynskrävande art. Och det är massvis med småfåglar som jag nu inte hinner räkna upp därför att de inte är så typiska just för Fjäderholmen. Ladesvalen har anlänt, just nu flyger en ladesvala som har kommit från södra Afrika fram från bryggan här på Stora Fjäderholmen. Ladesvalen vill gärna häcka under brygger. Och jag ser när jag spanar ut att det är många ladesvaler som flyger lågt. Precis som bondepraktikan säger att de ska göra när det är dåligt väder. Och jagar insekter och de har stannat upp här på väg norrut. Det är massvis med ladesvaler som flyger lågt mellan öarna här. Och tycker det är jobbigt att sträcka vidare. Men när de har rastat här ett tag och fått upp energin. Så kommer de att fortsätta norröver. Så det är även en del fåglar som bara passerar förbi här ute. Avslutningsvis skulle jag väl bara vilja nämna örnparet som sitter här på vintrarna. Jag brukar guida angantyr på Strömmas vintertur. Och ett av de stora sevärdheterna på turen när man rundar här och bryter lite is. Det är örnparet som sitter här ute. Och deras favoritföda här är skarven. Så det kan väl vara trevligt för er att veta. Ni som eventuellt inte gillar storskarven, att havsörnen har ökat på grund av att de har lärt sig jaga storskarv. Och ett ställe där de gör detta, det är just här på Fjäderholmarna.
Här hör vi havsörnen ropa.
Här står vi nu vid allmogebåtutställningen, det vill säga allmogebåtar, det vill säga bruksbåtar som folk i skärgården hade. Och vi står just framför Södermans storöka. Öka är ju samma som eka. Den här är från Rödlöga i Roslagen. Den är 7,5 meter lång, nästan 2 meter. Och den var en gaffelriggad, det vill säga en sån här, ja, man tryckte upp seglet med en liten extra stång. Och den här användes av Elof Österberg på Rödlöga som transportbåt för kreatur och hö och ved och annat. Och den är lite unik den här, för det är en av två hittills kända bevarade storökor från Stockholms skärgård. Så de är inte så vanliga de här. De har väl huggits upp till ved och gissnat och ingen har brytt sig om. Men den här är i gott skick. Och bredden på båten, det är ju just för att klara det här att transportera ut kreatur. Man ville som sagt inte ha dem på hemön, utan de skulle ut till betesöar och beta medan man odlade på sin hemö. Och då behövde man de här breda båtarna.
Kunde man ta flera kor på en gång?
Ja, det finns bildbelagt. Det finns belagt med bilder att man kunde ha flera kor på en gång i detta. Jag skulle kunna tippa att man kunde ha kanske två eller tre, möjligen tre djur. Två kor och en kalv kanske. Och som sagt, nu tittar jag på något fruktansvärt, det är som en skräckfilm. Och det här brukar utländska turister alltid plåta, en jättelika huvuden av gädda, pike, som är uppspikade på väggen där. Det ser verkligen lite groteskt ut. Ja, men som sagt, ni som kommer hit, missa inte att besöka utställningen som sköts av föreningen Allmogebåtar.
På vägen lyssnar vi på svalorna.
Nu står vi på sydsidan och på lite avstånd kan man se Jenny Linds gröna stuga som hon hyrde några somrar. Och vi har ju Sörmland som är höglänt på vår sydsida. Och tittar man ut mot farleden så ser man Uppland på nordsidan som är mycket lägre. Det har varit en förkastning. Så vi är mitt i en fjärd här som har drabbats av en förkastning. Och man kan säga att fjäderholmarna ligger mitt emellan Sörmland och Uppland. Fast det tillhör Uppland. Och vi står vid en mur, och den här muren vet vi ganska mycket om. För här låg Fjäderholmarnas första krog. Och man vet att det har funnits sedan tidigt 1700-tal. Möjligen kan man identifiera på, från slutet av 1600-talet. Men i alla fall tidigt 1700-tal. Och man vet också att krögaren Johan Bettelin omkring 1731 kom hit som arrendator till byggnaden. Som då var krog, krogstuga, två kammare och tillhörande hus. Och ett av de här tillhörande husen räddades undan militärens rivningar här på 1940-talet. Då under andra världskriget hårdnade det här ute, och de civilister som levde tillsammans med militärerna, de fick faktiskt sticka härifrån. Och då brände man ner flera hus här, och inte minst den vackra Grand Restaurant Bellevue som man kan ana har varit fantastiskt fin på en klippa på sydostudden här. Och här hade man då sjökrog, och det besöktes då av både folk från staden men även just de här skärgårdsborna som stannade till här på sin väg till att sälja sina varor för att få lite kontanter, vilket var viktigt i naturhushållningen, och inte minst att kunna sälja saker som ejderdun och annat. Och man behövde ju salt också för att köpa in, så att man behövde kontanter. Och bredvid den här muren står då kvar en byggnad som är då öns äldsta byggnad från början av 1700-talet, som idag är personalbostad. Så att man kan föreställa sig detta, man har i den stig som finns runt ön, natur- och historiestigen, har man försökt göra skildra med teckningar hur det här kan ha sett ut under olika århundraden, så man får väldigt bra bild av detta. Nu hörde jag ett litet sån här Och det är ju snatteranden som är lite ovanlig, som lät med sitt lilla nysande läte bakom ryggen på oss. När man tittar på krogar här kan man ju inte låta bli att tänka på Åhuspojken, Pågen, eller Lasse Olsson Smith. Han var ju fantastiskt och väldigt driftig man. Och han renade brännvinet som innehöll så mycket finkel. Det var ju till och med ohälsosamt. Folk blev sjuka av det här finkelbrännvinet. Men han renade tiofaldigt. Och alla var överens om att Smittens brännvin var det bästa. Fast utskänkningsbolaget i Stockholm, de ville inte släppa in honom på marknaden. Men Elof Smith lät sig inte stoppas av detta, utan han hyrde in ångbåtar som tog ut kunderna hit ut till Fjäderholmarna, för han slog sig ihop med krögaren här på Fjäderholmarna. Och över 1 miljon liter brännvin såldes här. Det tyckte inte utskänkningsbolaget om, och då utbröt det så kallade brännvinskriget, när utskänkningsbolaget och stadens myndigheter försökte stoppa de här resorna ut till Fjäderholmarna. Hur som helst så var alla överens om att köpa en kanna brännvin av Elof Smith som rymde 2,6 liter. Det var ett väldigt bra köp, så det blev väldigt populärt. Till slut så fick man stopp på resorna, men Elof Smith fick också sitt utskänkningstillstånd i staden. Och han hade ju sina fabriker på Reimersholme, som ni vet, västra delen av Södermalm. Ja, det är lite levande historia man kan gå stöta på när man går den här natur- och historiestigen runt ön, som vi varmt rekommenderar alla lyssnare. Medan vi går här i stigen och står vid Sjöstugan, som var ett sånt här ställe ganska nära krogen där det gick lite vilt till, och där det var slagsmål och man gjorde upp och man spelade kort och dansade också, står det här på skylten bredvid. Så ser jag småskrak simma utanför, den art som jag gärna ville se här ute, för att de har varit så oregelbundna, småskrakarna. Och nu simmar ett par precis utanför stranden här till Fjäderholmarna. Rakt framför Jenny Linds gröna stuga faktiskt. Och det var ju en härlig bild. Vi har en liten konflikt här ute på Fjäderholmarna, milt sagt, och det är ju konflikten mellan gäss och människor. Vi står nu på solklipporna i sydvästhörnet, och jag står på 2 miljarder år gammal granit här som har slipats av 4 istider, och inlandsisen den drogs undan från det här området för ungefär 10 000 år sedan och lämnade ett vackert slipat landskap. Och det här tycker både fåglar och människor om. Och jag står nu 2 meter från en vitkindad gåshanne och 4 meter från en ruvande vitkindad gåshona. Och det är ganska så mycket korvar så här som gässen har lagt. Och det här är ju då problemet, att vissa av gässen inte häckar på Ängsholmen och Libertas och Rövan där det är mindre konflikt, utan en del vill häcka här, för det finns ganska fina små gropar i graniten här som de utnyttjar. Och hon ligger där bara några meter ifrån oss helt orädd, och hanen vaktar troget bredvid. Men här kommer att bli konflikt, den saken är klar. Soliga helger när många söker sig ut till de här klipporna, då blir det konflikt. Och den här hanen, han kan attackera, han kan vara väldigt aggressiv. Men med väldigt stora besöksmassor så gäller det nog för gåsen att hon snabbt får ut sina ungar, för annars kommer de att behöva lämna det här boet.
Mm-hmm.
Vi sitter här nu i Röda Villan och ska strax få en liten välsmakande lunch med en fantastisk utsikt. Denna gång mot staden och mot Nacka strand. Och vi tittar på ett sjökort här framför oss. Och då har vi plötsligt hamnat i ett annat jungfruligt område, nämligen Björkskär. Som via en obetald skuld då hamnade i Lidingö kommuns ägo. Så, men kommer aldrig undan Lidingö idag. Vi sitter just nu i Lidingö kommuns fjäderholmar och vi sitter vid ett sjökort med Björkskär som numera tillhör Lidingö kommun. Och på något sätt så sammanfattar det här ganska stora värden att från den historiska stadsdelen Stockholms äldsta del av Gamla stan där skärgården börjar så har vi den här fantastiska nationalstadsparken och sen börjar ett jungfruligt landskap ända ut till Björkskär och den yttre skärgården. Och jag tror att man ska vara väldigt nöjd som stockholmare och som Lidingöbo inte minst att ha den här fantastiska miljön på så nära håll. Jag vet ju många utlänningar som tycker att det är ett paradis, Stockholms skönhet och samtidigt den här enorma naturen. I framtiden, om det blir som FNs klimatpanel säger, så kommer många städer att få högre temperaturökningar. Men de städer som har mycket grönska, och där räknas ju definitivt både Stockholm och Lidingö, kommer att klara sig absolut bäst. För då kommer man dämpa en eventuell klimatförändring. Så när vi tänker på hållbara städer, då är den här gröna miljön som vi har intill oss i Stockholm och Lidingö av oerhört stor vikt. Och förutom det så får man en väldigt bra hälsa av att ha närhet till grönområden. Och detta är också bevisat. Så att med de orden så skulle jag vilja avrunda min vandring och skildring av fjäderholmarna och hoppas att vi går en grön framtid till mötes.
Vi tackar Henrik Waldenström för allt han hade att berätta om fjäderholmarna och naturlivet här ute. Det finns ännu mycket mer att berätta om de verksamheter som bedrivs på holmarna. Här finns ett skärgårdsmuseum, en hantverksby och en hel del annat. Och det ska vi berätta om i ett ytterligare program om fjäderholmarna som sänds inom kort. Och därmed ber vi Gunilla och Lars Dessen att få tacka för oss.
Tack Lars och Gunilla för omvisningen på ön och vi ser fram emot andra delen av programserien. När detta radioprogram sänds har vi kommit in i juni månad 2018 och Lidingö hembygdsförening som alltid är aktiv har arrangemang även under denna sommar. Vi bjuder in alla hembygdsföreningens medlemmar att vara med. Onsdagen den 6 juni är helgdag. Och då ska nationaldagen firas. Klockan 8.00 samlas vid museet och hissar flaggan. Och därefter följer ett klassiskt kafferep, dagen till ära. Dalakolonin fyller jämnt 100 år. Lördagen den 30 juni klockan 12.00 till 15.30 är vi inbjudna till Bosön. Där bjuds på underhållning i Dalastil. Hembygdsföreningen kommer samtidigt att presentera en utställning om sommarlivet på Lidingö. Den 6 juli klockan 17.00 blir det fest på Elviks gård i Bellmans anda. Vi kommer då att få lyssna på trubaduren Pierre Ström. Vill ni veta mer om vad som kommer att hända inom föreningen? Googla på Lidingö hembygdsförening och då kommer ni att hamna på vår hemsida. Ni får då besked om hur man blir medlem i föreningen och hur man anmäler sig till våra aktiviteter. Och ni får också reda på hur mycket det eventuellt kostar att deltaga i arrangemangen. Hemsidan är alltid aktuell. Att bli medlem i föreningen innebär att man blir en del av en gemenskap med ett gemensamt mål att på olika sätt belysa Lidingös historia. Och ni får vara med och påverka framtiden på ön. Vi har flera arbetsgrupper med olika inriktning och det finns alltid plats för den som vill vara med. Om du är en berättartalang, kanske radiogruppen är något för dig. Upplärning i hur man gör radioprogram kan vi ge. Hör gärna av er till kansliet.